lyssnar på Expressens podcast Hockeypuls med mig, Adam Johansson. I veckans avsnitt.
Men jag minns det som igår. Det är konstigt nog så såna där tragedier är väl, de säger att man minns allt som i slow motion, och det var verkligen så. Men ja, jag och Niklas skulle gå och väcka pappa på och ja, sjunga för Niklas då på hans 11-årsdag. Så han sov med öppna ögon. Det var skrik och gråt, och fattade inte vad som hade hänt. Hade fått några sms på telefonen, så fan lever du, det är ett hockeylag som har kraschat. Ja, alltså han var i princip död då i en och en halv minut då. Och då får man hjärnskador. De sa, vi kan inte se någonting än, men med största sannolikhet så kommer han att få det. Nej, jag sov ju inte alls. Jag tog ju sömntabletter varje kväll. Så min fru var nog lite orolig där.
Hela säsongen?
Ja, jag skulle säga varje dag.
VM-guldet 2013 i all ära. Men Staffan Kronvalls hockeygärning kommer nog först och främst att förknippas med rysk hockey och åren i Lokomotiv Jaroslav. Det var ju där han i våras, 37 år gammal, kastade upp skridskorna på hyllan efter knappt ett decennium i KHL. Och nu under sensommaren 2020, några månader efter sin spelarkarriär, avslöjades nästa kapitel för Staffan Kronvall då han presenterades som C-mores nya hockeyexpert. Och det är just där vårt samtal inleds.
Nej, men det känns bra. Jag tycker det är kul med hockey, så att det kändes ganska naturligt att jag skulle jobba med hockey i någon form. Så att, det känns bra.
Hur togs kontakten då? Hur startade det här egentligen?
Det var väl faktiskt ett par kanaler som hörde av sig och kollade lite vad jag skulle hitta på här efter, och jag sa väl att jag vill ligga jäkligt lågt och bara fundera själv på vad jag vill. Men beslutet togs väl här i augusti.
Så C-more konkurrerade med vilka kanaler då?
Ja, det vill jag inte. Det behöver inte gå in på här. Men det fanns några som var intresserade, och jag var intresserad av allihopa egentligen. Men det var egentligen tajmingen med mitt andra jobb som jag har tagit som passade bäst.
Vad var det som lockade då med att hoppa på det här expertspåret?
Ja, men hockey. Jag är jättehockeyintresserad. Jag tycker att svensk hockey får oförtjänt mycket skit egentligen. Jag tycker att man pratar om att robotar, alla stjärnor försvinner. Men det finns mycket talang och potential i Sverige som jag tycker man underskattar. Så att jag hoppas att jag kan lyfta fram med lite stjärnor, lite ljusglimtar där i svenska ligan som jag inte just nu har så jättebra koll på, och det har jag väl kanske valt med flit, att jag ska se på matcher och bygga min egen åsikt istället för att lyssna på vad alla andra experter eller tyckare säger.
Oförtjänt mycket skit, säger du. Var tycker du att den kritiken kommer ifrån?
Ja, men jag tycker det är ganska vanligt att folk säger att alla stjärnor, alla, de är antingen i NHL, Schweiz eller i Ryssland, och absolut, så kanske fallet är i mångt och mycket, men det finns en otroligt mängd unga spelare som har jättetalang som kommer bli stjärnor om bara ett par år.
Tycker du bilden av svensk ishockey i så fall är svartvit? Att du vill nyansera den lite?
Ja, alltså det finns ju alltid, alla har ju åsikter, det har man ju rätt till, alla hemma i stugorna tycker ju sin sak, men jag hoppas jag bildar min egen åsikt nu. Jag har inte haft så nära koll på SHL de sista åren, i och med att jag har spelat i Ryssland i 9 år. Så att jag ser fram emot att bilda en egen uppfattning om vad jag tycker och vad jag anser kan förbättras, kan förändras och även de bra sakerna.
Är det där i din största utmaning ligger också? Att du har varit frånvarande från svensk hockey så pass länge? Det är ju inte hela 10-talet vi pratar om här där du har varit utomlands.
Ja, alltså det är ganska många spelare som inte jag har koll på när jag kollar igenom trupperna och sådär. Men jag ser det snarare som en positiv sak att jag kan kolla en 10 första matchen och analysera och se vad jag tycker. Och det kanske inte alltid överstämmer med vad alla andra tycker, så att jag ser det mer som en positiv sak.
Vilken typ av expert vill du vara?
Oj, vilken fråga. Nej, men jag vill vara mig själv.
Men vad innebär det då?
Jag kommer med lite energi, positivitet. Jag tycker liksom att Jag älskar hockey och det vill jag liksom förmedla. Jag tycker att jag är en hockeynörd liksom, så jag gillar att kolla hockey, jag gillar att bryta ner saker i detalj, varför saker och ting händer där ute, hur folk tänker, hur skallarna fungerar på vissa och varför det inte fungerar på samma sätt hos andra. Jag tycker det är en sån här sport som den ständigt utvecklas, det kommer nya grejer hela tiden, så det är liksom, man kan aldrig få nog liksom.
Är det perspektivet du vill tillföra också? Kanske just från omklädningsrummet och att ha varit aktiv spelare väldigt nyligen?
Ja, alltså jag är väl en av, ja, jag är väl den senaste som har spelat av experten åtminstone på C-more, så att jag har väl någonting
mer. Är det Sanne Lindström 2013, 2012? Där,
ja, men precis.
Så det är några år sedan nu.
Ja, men det är det ju. Det får man ju lov att säga. Så att, nej, men det är klart att det händer grejer.
Han blir lastgammal som expert, tycker
Nej, det är han ju inte. Men nej, han är jätteduktig på det han gör. Men jag hoppas att jag ska kunna bidra på något sätt, för det är en otroligt kompetent stab de har. Liksom. Det kan man ju inte säga någonting om. Men jag hoppas att jag ska kunna komma och bidra och liksom hitta någon lucka där jag kan komma in med lite andra vinklar och tankesätt.
Var det givet att det här var nästa steg efter karriären? Du annonserade att du skulle lägga av här i våras.
Nej, inte alls. Jag var nog ganska och är fortfarande liksom öppen för utmaningar. Jag tycker det är kul med näringslivet, tycker jag är roligt. Jag tycker finansmarknaden är rolig. Jag tycker hockey är extremt roligt och Så jag kommer nog inte liksom stänga dörrar för något. Liksom. Bara för att jag hoppar på det här jobbet så kommer inte jag stänga några dörrar för roller i näringslivet, att lära mig hur den fungerar och så vidare.
Ja, men alla lyssnare, hör ni pulsen som slår där? Nu är det faktiskt dags för premiär av ett nytt segment i Hockeypuls. Det är så att jag har valt att kalla det här Maxpuls. Och vad innebär det? Jo, jag ska utsätta min gäst för några frågor som han måste svara reptilsnabbt på. Är du redo för det, Staffan, om vi börjar där?
Ja, vi får väl se.
Vi får väl se. Ja. Och sen kommer jag också presentera några fördomar / påståenden om dig som du antingen får bekräfta eller dementera. Jag är lite spänd på det. Vad känner du själv?
Nej, men det är jättekul. Jag är ganska sådär enkel att läsa liksom. Men det ska bli kul att höra vad du kommer med.
Vi börjar med tre snabbfrågor då. Och du får inte motivera här någonting, utan Nej. Du måste komma snabbt. Bästa spelaren du delat omklädningsrum med?
Mats Sundin.
En okänd talang?
Språkbegåvad.
Sämsta respektive bästa köp?
Sämsta köp är en dyr handväska till min fru som typ aldrig används. Och mitt bästa är en kratta.
Oj, nu vill man ju ställa följdfrågor, men det får jag inte. Nej. I det här segmentet. Över till fördomarna. Du har tackat ja till vodka trots att du inte har velat ha för att passa in i laget.
Absolut.
Det har hänt.
Jajamän.
Här får jag ju ställa följdfrågor faktiskt, så då kommer den här. När då?
Nej, men det händer ju hela tiden i Ryssland. Det är vardagsmat i Ryssland. Jag är ingen fan av vodka på något sätt. Men står en på bordet man ska skåla, då får man ju ta en för laget. Liksom.
Vad är egentligen kutymt där borta i Ryssland? Alltså, nej, jag förstår att man dricker mycket vodka, men som hockeyspelare, vid vilka tillfällen? Alltså, kan det vara efter träningar? Kan det vara innan matcher? Alltså, när händer det?
Nej, det är ju alltid när man har en ledig dag efter. Så är det. Så de är professionella så. Sen finns det ju ett fåtal undantag som har såna här rykten om sig att vara bäst när de är bakis. Liksom. Men det såg inte jag i min klubb i alla fall.
Du har inte spelat med någon där borta som kanske har kommit in bakför på en träning eller match?
Jag har gjort träningar med folk som knappt kan stå på grillorna.
Är det så?
Jajamän.
Hur reagerar man som lagkamrat då?
Nej, man försöker skydda honom så att inte tränaren ser det. Vi hade liksom ett par dagar kvar till match. Han har haft en bra kväll och han kom ut på isen. Vi såg och det stank om han. Och så varje gång det var hans tur att köra övningen så knuffade vi han längst bak i ledet bara. Så han gjorde inte en övning på hela träningen. Så vi löste det ganska bra.
Du, jag måste fråga vilken spelare det var.
Vad heter han då? Han spelade med i Severstal, min första klubb. De var lite törstigare.
11-12 där.
Ja, säsongen. Precis. Det var lite törstigare lagen i Lokomotiv där jag var senast. Men han hette ju Vladimir någonting. Han var inte kvar året efter, så mycket
kan
jag säga.
Kan förstå varför faktiskt, ja. Men en av alla ryssar kan man säga i så fall. Men vad skulle ha hänt om tränaren fått bli varse om det där?
Nej, ingenting tror jag. Möjligtvis att de får en böter, en lagböter, och betala till lagkassan som är ett par hundra dollar skulle jag säga. Men mer än så, jag menar, jag har ju haft tränare som haft problem med alkoholen själv, så att jag tror att de ska kunna döma sina spelare om det är matchdag eller i andra lägen, så tror jag att det hade varit annorlunda. Men så där ett par dagar innan match, det hände ganska ofta att man såg folk som hade druckit.
Men man kan säga att den här alkoholkulturen och den efterföljande problematiken är desto mer utbredd i Ryssland och KHL än andra platser det varit på.
Ja, definitivt. Det är klart att det är så. Sen tycker jag att Lokomotiv, det var en jätteprofessionell klubb. Vi valde våra tillfällen att gå ut och ha roligt liksom, och dricka. Och hade man en ledig dag så, ja, jag tycker man måste få göra det. Vi är människor, vi är med. Sen är vi professionella och väljer våra tillfällen som sagt. Så när det är träning, då är vi förberedda för det också. Sen som sagt finns det undantag för det.
Du har inte dykt upp på en träning eller match i det tillståndet?
Nej, definitivt inte på match. Det är klart att man har varit sliten vissa träningsdagar, men inte på grund av att... Det är nog på grund av sömnbrist eller annat, för att man har haft sjuka barn eller något.
Har du sett något sorgligt livsöde som har blivit offer för just det här vi är inne på nu?
Nej, det har jag väl inte. Vad jag kan komma på rak arm. Men jag tror att det finns ju en anledning till varför ryska medellivslängden är ganska låg.
Du har tänkt Kronwald. Är du rätt placerad på isen och läser av situationen, behöver du aldrig tackla sådär.
Nej, det har jag inte tänkt.
Nej. Just din bror och hans förmåga att gå in i de där situationerna. Är det någonting som du skulle säga medfött, eller är det en spelteknisk egenskap som han har lärt sig under resans gång?
Nej, han har ju, eller var ju får man väl säga nu när han har slutat, extremt talangfull och en av hans största styrkor var ju hans tacklingar. Han har en otrolig timing, men det är ju också kunna läsa spelet, förutse vad som händer. Och det är precis det handlar om i hans fall när han bjuder på sådana där stora tacklingar mitt uppe på öppen is. Så han kunde ju förutse vad som kommer hända och vara där liksom sekunden innan pucken kom.
En utdöende art, de där tacklingarna.
Ja, nej, men det får man ju lov att säga. Tråkigt nog tycker jag. Samtidigt så är det väl bra att man kanske får bort skador då. Men jag tycker att det är ju en häftig del av hockey att se de här tacklingarna. Alltid tråkigt när folk blir skadade. Men ofta så sitter ju misstaget då i passningsläggaren eller i mottagaren. Så att det är ju definitivt inte tacklan i sig. Men där får man också säga att spelarna har blivit otroligt mycket bättre på att uppmärksamma de här stegen. De sätter sig inte i de situationerna som man gjorde förr i tiden. Så att det hänger nog med utvecklingen av hockey också.
Din C-more-lön är en knapp tiondel av vad du tjänade som bäst i KHL.
Ja, det stämmer nog. Det är nog ännu lägre om jag ska vara ärlig. Ja.
Två av tre har jag hittills.
Ja.
Nu kommer fjärde och sista. Du har stått på samma is som Vladimir Putin och tänkt, jäklar vad kort han är.
Nej, det har jag faktiskt inte.
Okay.
Nej, jag tror aldrig jag har varit på isen med han. Men jag skulle gärna ha varit det. Men ja, han är ju väldigt kort. Jag har ju sett han utanför isen och sett hur kort han är i verkligheten. Men inte med skridskorna på, inte på isen.
Blev du förvånad då när du såg honom?
Nej.
Tänkte du den tanken?
Nej, jag har sett det förut. Alltså 9 år har jag bott i Ryssland. Så jag vet ju om hur kort han är. Liksom. Han går ju upp på en sån här liten podie eller liten pall när han går och har sina tal, för att han inte ska se så liten ut gentemot sina medarbetare och vakter som står bredvid.
Men du, alla vet ju att Vladimir Putin är ett jättestort hockeyfan. Oh. Hur märks det av i KHL?
Ja, han skjuter in pengar i ligan.
Jag tänkte som spelare, så märker man av hans närvaro på något vis.
Nej, det tycker jag inte. Då tycker jag mer Tretjak, där gamla målvakten, är mer närvarande och ser på läktaren ganska ofta och i landslagssammanhang och så vidare. Men Putin, han är nog ganska, han är ju från Sankt Petersburg eller Leningrad som det hette den långt bak i tiden, så att han skjuter in mycket pengar indirekt i Sankt Petersburg, men i hela ligan är det är ju fantastiskt att han har lyckats skapa KHL i Ryssland.
Hur ser du på Putin efter alla dessa år i Ryssland, som du säger, 9 år i öst. Alltså det måste ändå ha påverkat och influerat bilden av honom.
Ja, nej men det tycker jag väl. Alltså han har ju, om man tittar från 90-talet, när jag inte levde på Ryssland, men vad man, i Ryssland, men vad man har hört, så har det ju hänt otroligt mycket grejer. Så det han har gjort med det där landet är helt fantastiskt. Och bara de 9 åren jag har varit där, så ser man en otrolig utveckling i landet, hur allt från, alltså hur mycket som byggs, vägar som sköts om, det byggs staket och parker och liksom, ja, det har verkligen utvecklats under de 9 åren som jag har varit där. Så att, och det är ju tack vare Putin liksom i grund och botten. Så att, det är klart att han har åsikter som han inte alltid står bakom, men jag måste säga, har han gjort det bra för Ryssland? Ja, absolut. Han är nog liksom, ja, en pionjär i Ryssland, vad han har lyckats åstadkomma det.
Men hur ställer du till den här baksidan som du, hos Putin, som du är lite inne hos just nu? Det är homofobiska lagar, det är en rasism som finns i Ryssland som är nästan uttalad, känns det som ibland, och även hbtq-frågor som, ja, men mer eller mindre bara förkastas. Hur ser du på den biten med Putin?
Alltså, ska jag vara ärlig, man läser ju inga, jag läser inga ryska sidor eller ryska nyheter och sånt där. Jag ser på gatorna i Jaroslav där jag bodde och i Moskva, så ser man homosexuella par, kvinnor som män, som går och håller hand och pussas öppet. Man har en bild i Sverige att om man pussar ett homosexuellt par, pussar varandra på gatan, att man blir typ arresterad.
Det, jag tror många svenskar har den bilden faktiskt.
Ja, nej, men det känns så. Och det har jag aldrig sett, kan jag säga, under de 9 åren. Men jag har däremot sett ganska många homosexuella par. Så att, men det är klart att det man läser finns ju säkert någon sanning i också. Liksom, så att, men det är nog inte så illa som man vill tro här i Sverige. Jag tror att man målar upp en ganska stark bild av just Ryssland. Jag tror mina kompisar som kom och hälsade på, de trodde de skulle åka in i ett, ja, men att jag bodde liksom i en träkoja i skogen. Men så kom de dit och så var det ju faktiskt som att bo i en jättefin lägenhet i Sverige. Liksom. Och det, jag tror att det gäller även här, att man har en bild av att det är väldigt hårt och brutalt. Men det tyckte inte jag att det var.
Ja, och nu till det här elementet som ni som har lyssnat på podden det senaste året, ni vet ju hur det funkar. Jag har ju en faktaruta, en flytande sådan, ett typ av skelett i det här programmet för att lära känna gästen. Och nu ska Staffan Kronvall utsättas för den. Smeknamn?
SK, Kroken, Krona, Starre.
Hade du i Ryssland då?
Det var... vad var det? Dlinny, som betyder lång, var en av dem.
Simpelt på något vis. Ja, det är en lång kille. Han...
ja, Dlinny och Kroni. Kroni.
Kroni.
Mm.
Ålder?
Ålder? Ja, 38 snart om en vecka.
Närmare 40?
Ja.
Åldersnoja?
Absolut inte.
Du, när du började spela ishockey, alltså jag har ju den här uppfattningen i alla fall, att alla som kommer upp ett seniorlag som tillhör en serie som man får kalla en proffsliga, då börjar jag tänka i alla fall att, ja, men ishockey vill jag spela mig tills jag blir i alla fall 35 eller 40. Att man kanske har en 15-20 års horisont. Har du haft någon sådan?
Planer för framtiden menar du?
Ja, när man väl liksom kommer upp och ser hela hockeylivet framför sig så att säga.
Jag har aldrig tänkt så långt. Jag har nog varit ganska så där självmedveten och tänkt att det här året kan vara mitt sista, från att jag var 20 år gammal. Att jag,
så pass ändå?
Ja, jag tyckte ju under många år att jag inte var så bra själv faktiskt. Okay. Som andra kanske trodde eller tyckte att jag var. Så jag tänkte alltid så där. Jag satte upp nya så här delmål hela tiden, att det kan jag spela 2 år till så vore det kanon. Och sen, det vore kanon om jag kunde köra ytterligare något år efter det. Liksom, så där. Så att det var delmål som man uppfyllde. Och det har ju funkat. Liksom. Om man kunde spela tills man är 38 nästan, så får man ju vara väldigt tacksam att man har haft möjligheten till det. Dels på grund av skador, men även liksom... Ja, jag har haft tur tror jag.
Men den där osäkerheten på dig själv, vad grundar den sig i?
Nej, jag vet inte. Jag tycker att alla andra är jävligt bra också. Liksom. Jag ser, men det är nog så här, vad ska jag säga, dåligt drag hos mig själv så där, fast det har ändå hjälpt mig på något sätt, för att jag har inte tyckt att jag är så bra, så då har jag tränat jävligt hårt och liksom försökt att driva mig själv. Jag har haft extremt bra självdisciplin och tränat själv under alla år och liksom haft en målsättning och drivit emot det, och det tror jag att vad det gäller sig att klippa gräs eller laga mat eller vad det är, så måste du ha en passion och driv för att kunna bli bättre och göra det till perfektion. Hockey blir man aldrig perfektionerad i, men du kan alltid sträva efter perfektionism, men du kommer aldrig uppnå det.
Så lite ironiskt att du tyckte att du var en dålig hockeyspelare gjorde dig till en bra hockeyspelare.
Ja, så kan man säga.
Och det måste väl anses vara någon form av talang också, att inse det, eller en förmåga kanske man ska säga.
Ja, alltså jag vet inte. Jag tror ju att det kan ha hämmat mig också, för jag tror att hade jag varit lite kaxigare, lite mer attityd, så kanske jag hade kunnat nått längre och blivit ännu duktigare eller haft en bättre karriär. Men har sagt det, så ska jag inte klaga på det. Jag tycker att jag har åstadkommit ändå liksom. Så att, men det är klart, den frågan ställer jag mig ändå.
Skiljer du dig med Niklas där, brorsan?
Ja, men det tror jag. Han är nog, absolut, det gör vi. Det är nog den stora skillnaden mellan oss, att han har alltid varit en stor talang och varit duktig från. Han har åkt och kört över folk som är liksom 4 år äldre än han, med galler när de andra åkte runt i visir. Så han har varit extremt duktig från en 10-årsålder liksom. Och jag var kanske inte det. Jag var en i mängden, visst. Jag spelade TV-pucken, men jag var ingen stjärna på något sätt. Jag var inte med i juniorlandslaget förrän sista året. Så det var väl en liten late bloomer kanske. Men jag tror att Niklas var mer än så här, det löser sig kille. Medan jag var så här, jag måste kalkylera allt så att det blir rätt.
Jag ska inte leka hobbypsykolog här och grotta i din barndom och så, men kan det ha någonting med att göra att du är yngst i den där syskonskaran?
Ja, både ja och nej tror jag. Jag tror att om man tittar på de flesta syskonparen, eller man säger, vi var ju 3 då som växte upp tillsammans, Mattias, Niklas och jag. Och där Mattias är den äldsta, ofta är den här lugna, trygga, och det är även i våran familj, så är han väldigt sådär, har koll på allt och väldigt strukturerad och organiserad. Och Niklas var åtminstone väldigt sådär, det löser sig, bussen går om 30 sekunder, men just den gången så var den försenad 4 minuter, så han hann ändå liksom. Så det löste sig lite, han hade den attityden att det kommer funka, det löser sig. Och jag var nog, eller är nog någonstans mitt emellan, att jag inte riktigt lika strikt och strukturerad som äldsta bror Mattias, men heller inte lika sådär, det löser sig, som Niklas.
Du har ju haft en fantastisk karriär. Kan du ändå känna avundsjuka gentemot Niklas någon gång?
Nej, men det har jag aldrig gjort. Jag har alltid varit extremt glad för hans skull faktiskt. Och det är tråkigt att säga, men det är ingen som är förvånad att han hade karriären han hade, för att han var ju så duktig liksom. Men han har hjälpt mig att, jag menar, alla bataljer vi har haft hemma hos mamma i Viksjö, det är ju därför jag och han har nått dit vi har nått. Det är jag helt övertygad om idag. Att, idag ser hockey lite annorlunda ut. Alla har skottramper hemma, och vi hade ingen skottramp, men vi hade ett mål som vi körde hem mot en liksom, och det var det bästa vi visste, och det tror jag gjorde oss bättre.
Jag vet att du har pratat om förlusten av din pappa tidigare, Hasse. Men jag skulle vilja prata lite mer om din mamma och vad hon har betytt. Tove, eller hur? Just att förlora sin far i en sån tidig ålder, och allt ansvar hamnar hos en förälder, och nu när du själv är förälder till 2 barn, har du liksom fått en ännu större respekt för henne nu i vuxen ålder, vad hon gick igenom med 3 barn?
Ja, alltså jag kan inte riktigt föreställa mig egentligen vad hon gick igenom, men absolut så tror jag alla barn till sina föräldrar då, som får egna barn, då tror jag man förstår vikten av ens föräldrar, att hur mycket de faktiskt gör och ställer upp för en. Jag menar min eller våran mamma, hon var som sagt ensam när vi var ganska unga. Jag var 9, Niklas fyllde 11 och Mattias 14. Så att, dra det lasset kan inte jag föreställa mig. Vi var äldsta, var ju ganska så där självgående, men vi tvingades att växa upp ganska fort. Sen körde ju hon, ja, det var en jävla schema. Jag kan inte föreställa mig det körschemat hon hade, att liksom lämna här, köra där och kolla där liksom. Men hon fick ihop det liksom, och sen så klarade vi oss själva mycket också. Vi fick laga mat från vi var 12-13 och liksom ta med matlådor och så vidare, så att vi fick lära oss mycket eget ansvar vid tidig ålder, absolut.
Men du måste ändå känna en sån tacksamhet för att hon var så stark.
Ja, alltså, ja, det är rätt otroligt när jag tänker efter att hur hon fick ihop det där överhuvudtaget faktiskt. Att hon har ju egentligen offrat ett stor del av sitt liv för att få det att funka för oss liksom. Det får man ju lov att säga.
Och hade inte hon ställt upp som hon hade gjort, så hade det kanske inte blivit två hockeykarriärer i den där.
Nej, absolut inte. Det går ju inte. Det går inte för något barn eller någon hockeyspelare att bli en bra hockeyspelare och livnära sig på sig om du inte har föräldrar som ställer upp och supportar hela vägen. För det är ett absolut måste.
Som du säger, du var ung när din pappa gick bort, men vad minns du av den dagen? Som jag förstått det så, det var Niklas 11-årsdag han gick bort i en hjärtinfarkt.
Ja, det är jättejobbigt att prata om det där. Men jag minns det som igår. Det är konstigt nog, så såna där tragedier är väl, de säger ju att man minns allt som i slow motion, och det var verkligen så. Men ja, jag och Niklas skulle gå och väcka pappa på och ja, sjunga för Niklas då på hans 11-årsdag, så han sov med öppna ögon. Så var det.
Läker tiden alla sår, eller lär man sig leva med det?
Nej, jag blir tårögd idag när jag tänker på det faktiskt. För det känns som att det var så ja, som igår eller bara någon vecka sedan. Men nej, tiden läker inte alla sår, men man lär sig att leva med det, absolut. Så är det.
Känner du att du blir ännu mer berörd för att du är pappa nu och har barn som är på väg upp i just den ålder du var i? Eller har du tänkt den tanken någon gång?
Nej, det har jag faktiskt inte. Men däremot så har jag ju tänkt jättemånga gånger att få träffa sina barnbarn. Mm. Få se vad det blev av sina barn. Oavsett om jag hade, inte vet jag, klippt gräset på en golfklubb eller lagat maten och kök, så hade det varit kul att se vad det blev av oss.
Kanske när du lyfter VM-bucklan också och sådana händelser. Fordon. Det känns som en konstig övergång här, men
ja, faktarutan, men det känns nästan skönt, för det där är jättekänsligt och jobbigt för mig att prata om. Det är
Jag tycker det är väldigt fint av dig att öppna upp dig, och jag ser ju att du blir väldigt berörd också, och jag känner också att jag påverkas av det.
Ja, men det är såna där, ja, jag vet inte, det går inte att förklara. Jag tror att folk som har upplevt liknande grejer, de vet precis vad jag känner.
Mm.
Annars går det inte att förklara.
Fordon?
Ja, vad ska jag säga? Jag kör Volvo. Tycker det är skitbra. Jag är ganska sådär, jag vill inte synas och bli sedd av för att jag har flashiga grejer, utan jag vill att folk ska uppmärksamma när jag öppnar munnen och förstå att det finns någonting annat än bara liksom det här ytliga och som folk kanske förknippar med hockeyspelare idag.
Strävar du efter att vara en, inom parentes, vanlig Svensson?
Nej, det strävar jag inte efter, men jag har ju också sett fram emot att vara en vanlig Svensson, att köra mina barn till de aktiviteterna som de vill hålla på med och liksom det här familj, eller vad ska man säga, föräldrasurret som blir att man samkör till träningar. Och jag minns ju hur kul vi hade med både fotbollen och hockey, hur tajta man blev med liksom med familjer, inte bara med barnen men med familjerna, för man liksom reste på de här matcherna och kuppen och allt vad det var, som ett lag och en familj liksom. Det ser jag fram emot och vara en del av.
Tjänar mer än en riksdagsledamot, och där är arvodet 65 000 i månaden.
Ja, jag har ju gjort det. Så mycket kan jag säga.
Frågan är aktuell här och nu.
Ja, just nu tjänar jag ju ingenting, för jag har inte börjat på mitt nya arbete. Så att jag har ju noll inkomst just nu. Så att då får jag ju säga att det är fel.
Under din karriär. Kan du säga på rak arm vilken säsong du känner dig bäst?
Nej, det kan jag nog inte. Men jag hade nog ett par säsonger i Ryssland där som jag var nöjd över min lön, absolut.
Jag tror att det är säsongen 13-14 en rysk sajt avslöjar lönerna i KHL. Och Expressen tar till sig den här informationen och skickar ut också. Jag för mig att din årslön låg på 10 miljoner kronor då. Alltså, först och främst, är det en liksom någorlunda överensstämmande siffra eller är man ute och cyklar när man skriver sånt där?
Nej, alltså de är lite missvisande, det är de. För att folk har ju bonusar, olika strukturer på kontrakten liksom. Men oftast så stämmer det väl till 80% kanske. Så att jag vill varken bekräfta eller dementera egentligen siffran som du nämnde. Men jag hade bra betalt under ett par säsonger, absolut.
Är det jobbigt att prata om pengar? Just det här vi pratade om precis innan. Att, men du vill inte göra så mycket väsen av dig egentligen utan leva ett ganska vanligt liv.
Ja, det kan väl verka konstigt att man sätter sig en tv-ruta och pratar hockey. Men, nej, men alltså jag ser mig inte själv. Jag har haft otroligt tur i mitt liv och kunna livnära mig på det som jag var duktig på. Det finns de som är jätteduktiga på andra saker, men tyvärr finns det inte möjlighet att bli proffs och tjäna pengar på det. Och det kan vara allt från liksom andra sporter till andra yrkesgrupper. Så att jag upplever inte att jag är speciell som människa. Jag har bara haft tur att tjäna pengar på något som jag var bra på. Liksom. Sen har jag jobbat extremt hårt och haft ett driv och en passion för det. Men jag tror att det gör inte mig till en bättre människa än någon som jobbar i skärken på ICA. Liksom.
Är pengar den främsta anledningen till att du var kvar i Ryssland så länge?
Nej, det var det faktiskt inte. Jag hade under 3 säsonger hade jag ju möjlighet att åka tillbaka till NHL och fick envägserbjudanden där. Men
för lyssnarna här, kan du bara berätta vilka år det var aktuellt?
Ja, det var ju, nu ska vi se så att jag minns rätt här. Det var ju första hemma-VM-et, det måste ha varit 2012 och så 2013. Och 14. Så de 3 åren hade jag.
Och då var det laget, vilka lag som ville.
Ja, det var ett par lag, jag behöver inte gå in på det, men det som var som jag hade kanske så där tanken kittlade lite var ju Detroit hörde av sig ett år och så.
Jag hade fått spela med brorsan.
Ja, precis. Och det var ju då var det lite så där.
Och det var ett envägskontrakt.
Ja, jo, men det hade jag alla de där åren. Annars hade jag aldrig funderat på det, men just det erbjudandet så var lite sådär att fan vad ska jag göra liksom, men jag kände, jag vet inte vad jag ska säga, men jag kände mig hemma i Lokomotiv, alltså vi trivdes extremt bra och jag har alltid sagt det att det har ju varit en förmån för oss att bo där. Det är många som tycker att man åker dit och hämtar pengar och sticker därifrån liksom, men faktum är att vi trivdes jättebra. Ungarna gick på dagis och liksom sådär. Så att vi...
Aldrig aktuellt att ni skulle bli kvar?
Nej, men det var det inte. Inte av den anledningen att vi inte trivdes. Det var mer att vi ville att min äldsta son börjar i skolan nu. Eller förskoleklass. Och det ville jag att skulle vara i svensk skola liksom. Jag har ju tagit en roll som rådgivare för klubben. Så att jag kommer åka en del till Ryssland ändå.
Du kommer kunna kombinera det med Simon, för det blev jag nyfiken över när du presenterade som ny expert att okej, kommer du inte vara spelutvecklare för Jaroslav då?
Jo, ja, men jag kommer hjälpa dem med lite rådgivning, mer som ett veto liksom, att en åsikt angående spelare som är mogna att ta nästa steg för juniorlaget, vilka man anser är tillräckligt bra för att få nytt kontrakt i klubben. Ja, lite liksom allt i allo, så att jag kommer åka dit en del också.
Men du, där med Detroit, Niklas måste jag ha försökt övertala dig.
Jo, men han ringde ju såklart och han pratade med Babcock där som var tränare just då. Och jag tror han försökte få Niklas övertala mig också sådär. Och även Håkan Andersson, svenska scouten för Detroit, där var ju sugna. Men nej, alltså riktigt nära var det inte faktiskt. Alltså,
jag tycker det är så fascinerande.
Ja.
För alltså, min... bild är ju att alla vill till NHL oavsett vad.
Jo, ja, men, och så var det ju tills jag kom till Lokomotiv egentligen. Jag kände att jag fick en, jag vet inte hur jag ska förklara det. Det låter konstigt och töntigt kanske, men jag kände som att jag fick liksom en uppskattning av klubben, av fansen.
Det är inte töntigt tycker jag.
Det råder väl delade meningar, men alltså nej, men jag kände att jag var uppskattad liksom. Jag kände att den här ledningen och coacherna och alla som jobbade runt laget och spelarna, man var uppskattad och liksom kände som att man var betydelsefull för laget och för stan liksom. Och lämna det för att kanske vara en sån här utfyllnad spelare i NHL och liksom spela 10-12 minuter per match. Och det är möjligt att hade jag börjat så hade man kanske fått mer och mer istid om det gått bra, men jag kände så här, jag var liksom runt 30 bast där och kände att fan, jag hade varit i Nordamerika 5 år och krigat, och det kanske var så att jag inte var tillräckligt bra liksom.
Din favoritplats?
Oj, jag älskar ju vara hemma alltså.
På Ekerö.
Hemma på Ekerö. Ja.
Det där har inte gjort oss all någonting att sätta.
Nej, så är det. Då är jag ganska nyinflyttad här, men jag vet inte. Jag tror att det är för att jag har varit så mycket på resande fot och äntligen så har jag en fast plats där jag kan kalla hem liksom, och vi trivs jättebra och jättebra liksom, kompisar, umgänge här ute och ja, du ser ju själv hur vi sitter. Och,
ja, det är otroligt vackert. Vi sitter precis vid vattnet för alla som lyssnar på det här också. Ja, det är paddelhall på höger sidan, det är gym också, det är inte helt fel.
Ja, nej, men det är precis. Det är en idyll här ute som jag är glad att bo och ta del av.
Då var du på toppen av din karriär.
Ja, jag skulle nog säga OS-året var min bästa säsong 2017-18.
Jag tror många tänker sig, men det är klart att han kommer nämna VM-guldet 13 nu. Men du landar ändå 2018 OS-året.
Ja.
Du bombade ju in mål och men du hade en del assist också. Det är väl din poängmässigt bästa säsong i Ryssland.
Ja, men det hade jag. Hade en sån där säsong som allting stämde och jag var ganska, jag hade inte så mycket smärtor. Som om du frågar någon hockeyspelare så har alla krämpor och känningar under hela säsongen som man tampas med till och från, men just den säsongen kände jag mig jäkligt fräsch i kroppen. Jag hade en bra sommarträning och åkte inte på några allvarligare skador och sen hade jag det här flytet som man får ibland bara när det liksom studsar stolpe in och vissa år eller ett par år har man ju haft att det känns som att hur är det möjligt att man inte gör mål där när det är stolpe ut liksom. Så att, men det året kände jag nog att det var mitt bästa.
Men det där OS:et i Sydkorea, jag var på plats och bevakade och jag tyckte att alltså det där fiaskot mot Tyskland och tomheten som infann sig, att är det över nu? Hur kände du som spelare, hur kände den gruppen som fick den chansen att köra ett OS med tanke på att NHL-spelaren inte tilläts? Det var ju väldigt många av er som i ärlighetens namn inte hade varit med i en OS-trupp annars.
Ja, ingen. Nej. Det ska väl vara ärlig att säga. Jag skulle nog säga att ingen av oss hade varit med.
Mm. Och att det då slutar så där.
Ja, alltså vi var nog lika, eller jag var lika tomma. Jag tror vi hela laget var lika tomma som alla andra. Vi förstod inte. Det är så svårt att förklara. Det är det här som är så häftigt med sport på något sätt. Att det är ju någonting som grämer mig än idag att vi förlorade den där kvartsfinalen, för att jag kände ju ändå att vi hade tillräckligt bra lag att vinna hela OS liksom. Och nu när man fick möjlighet att vara med i ett OS som man annars inte skulle få, så kom man ut mot Tyskland liksom i en kvartsfinal. Sen måste man ge Tyskland credit, de spelade jättebra hockey hela turneringen och jag menar de skulle ha vunnit. Ryssarna, att de vann den, det var ju liksom, det fanns ju inte. De hade ju vunnit OS med 3 minuter kvar. Så var det ju avgjort liksom. Så det kan man inte ta ifrån dem. Vilken fantastisk resa de gjorde. Men man ska inte glömma heller att vi mötte tyskarna i gruppen. Och de skakade oss ordentligt också. Det var Enroth som stod i matchen och gjorde en kanonmatch. Så att jag var i alla fall innan den matchen.
Det var ingen underskattning då, för det var ju många som pekade på det, att det var svaret till varför ni förlorade. Ni underskattade tyskarna helt enkelt.
Ja, nej, jag tycker inte att jag kände inte det i alla fall. Jag kände nog snarare tvärtom, att fan, vi spelade mot de här i gruppen och de skakade oss ordentligt. Vi hade liksom, vi vann rättvis, men det kunde med lite flyt absolut ha gått åt andra hållet liksom. Och då Så jag var lite orolig. Jag kände nog att gör de en bra match och har lite mer studs så kan de absolut vinna. Och det gjorde de ju uppenbarligen. Och Det är klart, hade vi gjort mål, jag menar, vi lyckas komma tillbaka och kvittera, och hade vi gjort det där målet som tog oss till semifinal, så hade vi inte suttit och pratat om det här idag. Det är det som är så häftigt med hockey, att man pratar, det är så fiasko till liksom succé. Då hade vi kunnat vunnit hela OS, och man, ja, du förstår, jag menar, som 13 när vi vann, vi slog Kanada på straffar, och så är världens succé, det är ett mirakel liksom. Så små marginaler den här sporten, men det är väl det som är skärmen också liksom.
Ja, dina 8 år i Lokomotiv Jaroslavl, vilket år sticker ut? Nu nämner du såklart alltså din individuellt bästa säsong, men jag är ganska övertygad om att mina hockeypulslyssnare här har ju kanske inte den bästa kollen på KHL och just Jaroslavl. Hur var det att tillhöra det laget, att vara kapten under 5 säsonger som du var? Och vad sticker ut liksom när du tänker tillbaka på det?
Nej, alltså egentligen det, när du sa alla de säsongerna, vad som du minns mest, vilken säsong, då skulle jag säga min första säsong. Efter tragedin, efter flygkraschen och liksom ett helt nytt lag som står på banan. Hur skulle det här gå? De har plockat upp ett lag liksom från alla andras, vad ska man säga, rester fick de plocka spelare och sen lite importer, och hur skulle fansen liksom välkomna oss? Det var ju inte deras lag och så vidare. Så att första året var absolut helt tveklöst. Det mäktigaste, roligaste, alltså på alla sätt och vis den största säsongen jag gjort på alla plan egentligen. Vilken grej det var efter den här tragedin. Det var ju liksom en sån tragedi, och vi gick ganska bra den säsongen, och sen åkte vi ut snöpligt i kvarten tyvärr, men alla var glada att laget var tillbaka i alla fall.
Ja, men den flygolyckan med Stefan Liv, hur präglade det klubben? Kände du som ändå var innanför väggarna?
Ja, jag blev ju innanför väggarna, och jag kom ju dit efter. Jag minns även det. Jag gjorde min första säsong i Ryssland då, i Severstal. Och vi bodde i samma hus, hela laget, eller all importer. Det var skrik och gråt. Och fattade inte vad som hade hänt. Hade fått några sms på telefonen. Så fan, lever du? Det är ett hockeylag som har kraschat. Därifrån till att 3 månader senare kanske var erbjuden kontrakt i den klubben. Det kändes ju... Ja, jag kände att det här är liksom ett kall. Jag har ju fått en skänk från ovan.
Du kände
att
få, det?
Ja, verkligen. Jag kände mig jätteutvald kände jag mig. Att jag signade ju som andra spelare i Lokomotiv efter kraschen. Och jag kände mig jättespeciell och utvald verkligen. Att liksom jag skulle få förtroende och liksom driva den där klubben vidare. Så jag skrev på det. Det var liksom inte egentligen någon förhandling ens, utan det var bara, det här måste jag göra. Liksom.
Det måste bidra till att du stannade så länge också, ja, att du ville bygga vidare på det här legacyt.
Ja, men det tror jag, att det vart som en gemensam liksom respekt. Det är klart att som spelare måste du spela bra för att vara kvar. Så enkelt. Det är ingen som ger dig liksom, ah, men han är en bra kille, vi ger han ett kontrakt, så funkar det ju inte liksom. Utan du måste ju spela och prestera bra också, men vi hade nog någon gemensam kärlek, klubben, fansen och mot varandra, och jag tror att det liksom lyste igenom på något sätt.
Men du var aldrig orolig när du satt i en flygstol i Ryssland?
Jo, det har varit många gånger på grund av vindar och sådana grejer, och det har varit även i Nordamerika, men det är klart, den första resan vi gjorde där, vi åkte till Sibirien, 5 timmars plan. Vi skulle spela borta den första premiären efter den här tragiska olyckan. Så då satt vi nog alla och bara tittade på varandra och liksom, shit, fan, det var så här det gick till liksom.
Det måste vara en helt surrealistisk känsla.
Ja, det går inte att beskriva faktiskt, att vi alla liksom... Man kunde nästan ta på stämningen där inne, att det var liksom, det var något väldigt speciellt i luften.
Det låter så himla platt, men det måste ju ha skapat någon slags KHL-familj.
Ja, jo, men jag tror faktiskt att alla ryska hockeysupportrar någonstans inne skulle vara superglada om Lokomotiv fick lyfta den där bucklan. För de skulle se resan från den här tragedin till den dagen och få lyfta bucklan. Hela hockeyvärlden sörjde liksom. Det påverkar så många. hockeyn är ju väldigt liten när det kommer till så här. Det är 30 killar, men de där 30 killarna har alla sedan spelat med olika, det förgrenar ut sig så långt liksom, så att på något sätt så är det säkert tusentals spelare som har någon anknytning till varje spelare där, så att det vart väldigt väldigt speciellt.
Kände du Stefan personligen?
Ja, jag spelade med han i landslaget ett par gånger. Min bror var ganska bra kompis med han från att ha spelat samma i Grand Rapids i Detroits farmalag, så att ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag tycker att det är så hemskt hela än idag faktiskt, att det är så overkligt.
Din största motgång?
Ja, jag skulle nog säga att det var definitivt när min pappa gick bort på personliga planet. Om vi pratar hockeymässigt så skulle jag säga, min andra säsong i Toronto. Jag hade kommit från en ganska bra första säsong, haft lite skador och hade min tränare då från farmaligan som skulle bli head coach, Paul Maurice i Toronto, i Maple Leafs. Och han hade väl mer eller mindre bara sagt att jag vill ha dig i laget, du kommer spela, jag vill att du går upp några kilo, that's it liksom. Och det motiverade och inspirerade den något otroligt. Så jag tränade ju skiten nu, men rent ut sagt där hela sommaren och kom väldigt väl förberedd. Sen i första träningsmatchen mot Ottawa så hängde jag med upp ett anfall, så gick isen, var så dåligt skick så den sprack, så att jag flög rakt in i sargen med foten, och då fick jag en sån här ankle sprain som man kallar det, och då missade jag 8 veckor i starten av året, så då var det uppförsbacke efter det. Jag tror faktiskt inte jag gjorde någon match på hela året där, för det var nog den största motgången, för då kände jag att jag skulle gå från att få en jättemöjlighet att spela in med i NHL till att att den helt uteblev.
Du var ju inne på det personliga planet med din pappa. Jag måste bara fråga, hur mår din äldsta son? Jag tror att de som är hockeysupporter här i Sverige vet ju om förlossningen och hur traumatiskt det var för er. Hur är det med honom idag?
Nej, han mår jättebra.
Maximilian ska vi säga också.
Ja, precis. Nu jag blir blödig här igen. För det är också
det är helt okej. Okay.
Det är också en sån där som kunde ha blivit allra högst upp på listan på motgångar, men som faktiskt blev en riktig solskenshistoria. Mm. Han var så nära att stryka med, och därifrån till att komma dit han är idag utan några liksom men. Det är helt otroligt. Han har haft lite problem med sina lungor, men alltså det kan också varit av andra orsaker. Så att det är helt otroligt. Jag har faktiskt en av mina bättre vänner vars syster genomgick en väldigt liknande grej här bara för ett par månader sedan. Och han har ju fått bekräftat hjärnskador, men de vet inte vilken nivå. Och det är klart att man tänker tanken själv. Mm. För det var ju det de sa till oss. Att bara så du vet så kommer han ha hjärnskador. Det var det de sa. Och
de konstaterade det?
De sa alltså. Så här, när du har haft syrebrist. Ja, alltså han var i princip död då i en och en halv minut då. Och då får man hjärnskador. De sa vi kan inte se någonting än, men med största sannolikhet så kommer han att få det. Så man gick där i 2 års tid, som man gick på såna här koller och liksom gick och fan, är han okej? Okay? Hur ser han ut? Liksom, är det något som är konstigt? Och så det var inte förrän efter 2 år egentligen som man kunde så där verkligen andas ut, och man fick att vi kan inte se någonting liksom. Så att det har ju varit en tuff resa, framförallt för min fru, men ja, det är fantastiskt att han mår så bra idag.
Alltså jag kan inte tänka mig hur det är att sätta sig in i en sån situation, en sån dag på förlossningen, men också den efterföljande tiden. Alltså hur klarade ni det egentligen? Alltså kan du blicka tillbaka nu och tänka att hur kom vi ur det där?
Ja, vad ska jag säga? Jag var ju typ, min frus syster då var ju med på förlossningen, för det här hände ju bara på sekunden, och av en slump var hon där. Så när de magpumpade Maximilian då på blod, så var det ju hon som faktiskt fick mig, jag var, höll på att svimma liksom. Jag förstod inte vad som hände, bara förstod ingenting.
En dimma.
Nej, så länge tog ju inte magpumpningen och det tog ju kanske ett par minuter innan de fick liv igen. Men
var en dimma så. Alltså vad sa du? Att du var en dimma.
Ja, en dimma. Ja, precis. Ja, men så var det verkligen. Jag trodde jag skulle svimma. Jag visste inte vad som hände. Jag förstod att är det så här det ska vara liksom. Det här är helt overkligt. Jag har nog aldrig känt mig så liksom, vad ska man säga, utanför min kropp. Det kändes som att jag bara hade tagit hela världens droger och visste inte vad jag skulle ta vägen liksom. Men hon var stark och liksom försökte väcka liv i mig där samtidigt som sjuksköterskorna väckte liv i Maximilian. Så att,
vad var komplikationen som gjorde att han låg livlös i över 1,5 minut?
Moderkakan sprack. Så den gick sönder. Och då blev det ganska akut. Och som vanligt på svenska sjukhus så tyvärr så har de ju så mycket att göra och få platser. Så först fick vi besked att vi skulle åka till Huddinge. Vi låg inne på Danderyd då. Och då så var ju min fru helt galen, för hon kände ju att det här, det är något som inte är rätt. Och sen kom huvudläkaren in och sa, vad fan håller ni på med? Ungen måste ut nu liksom. Oj. Så att det var liksom från att ambulansdörren stod öppen där redo att lasta henne till att dra i rummet bredvid och bara skära upp henne och skicka ut ungen. Så att,
jag får nästan lite rysning av att den läkaren var på den platsen vid det tillfället.
Ja, alltså det var extremt nära att vi hoppade på ambulansen. Det hade ju,
vad hade hänt då?
Det var inte ens i närheten i så fall. Det, hade ju, ja, det handlade ju om sekunder liksom. Mm.
Lyckligtvis har allt gått bra med ett andra barn.
Ja, det var en tuff resa för min fru. Det var väl jag som egentligen övertalade henne om att ha en till, för jag tycker det betyder mycket att ha syskon, och även med sättet vi fick Maximilian så trodde jag ändå att kunde vi genomgå en bra förlossning, kontrollerad förlossning, så kanske det här skulle hjälpa min fru också då. Och det var verkligen så där som att checka in på ett hotellrum. Vi var på Sofia hemmet, allting var, ja, men det var jävligt skönt att skicka iväg de här sms:et som sa att allting, alla mår bra, så här mycket väger och så här många tår och fingrar
som
har
det ska
det,
gå
liksom.
Till.
Ja, men precis, som man är van att få själv liksom.
En person i hockeyvärlden du inspireras av?
Ja, men jag skulle säga min bror faktiskt. Mm. Vi pratar ganska mycket hockey, liksom vart hockeyn är på väg, och jag tycker förbättringsmöjligheter. Vi sporrar nog varann lite där, tror jag. Vi har nog ganska samma liknande åsikter om vad vi tycker man kan göra istället för det som görs.
Ja, nu blir man ju nyfiken.
Ja, jag ska inte avslöja för mycket. Det kommer ju tv-program här också. Men
kommer Simon bli besvikna om du säger för mycket här?
Nej, men precis.
Men någonting kanske ändå som ni fnular på när ni hörs över telefon eller träffas?
Alltså, vi pratar ju mycket om att få igång en tankeverksamhet. Idag känns det som att barn väljer sport när de är 8 år gamla. Att det är såna här prototyper nästan som står vid sina skottramper och nöter 100 skott om dagen eller 1,000 skott om dagen eller vad det kan vara. Och jag och min bror, vi pratar ofta om det där, att det behöver inte vara så. Så gjorde inte vi. Det var ingen på våran tid som gjorde så. Vi kanske inte har lika bra skott som den här personen som skjuter 10,000 skott i veckan eller vad det kan vara. Men du aktiverar någonting när vi spelar. Vi spelade ju fotboll. Vi spelade, nu för tiden tycker jag paddel är ett jättebra exempel. Men vi spelade ju mycket en mot en. Och då handlar det ju mer om en tankeverksamhet som drar igång att okej, hur ska jag skydda bollen från han? Hur ska jag ta mig förbi han istället för att bara monotont stå och skjuta? Nu ska jag skjuta 10 skott i det krysset, 10 skott i det krysset och sen några där. Det är ingenting som aktiverar en tankeprocess i skallen, utan väldigt... ja, det där tycker jag att det finns stora möjligheter att dra igång mer en tankeverksamhet på träningar, och att man behöver faktiskt inte träna hockey 12 månader om året, utan man kan hålla på med annat också som hjälper på andra plan.
Väldigt spännande. Jag tycker att den här åsikten har ju rätt många som har lyckats också, att de sysselsatt sig med andra sporter, inte bara ishockey, för då är det så lätt att tröttna också när man kommer upp i 14, 15, 16 års ålder, för man har hållit på med ishockey varje år, varje dag under så pass lång tid, så att man förlorar nog många talanger också med det system vi har idag, gissar
jag. Ja, jag tror verkligen så. Och sen är det ju ofta så att de som har en talang för hockey har ofta en talang för fotboll eller för tennis. Eller det är, ofta så är det en bollbegåvning eller en begåvning i sig. Som i min brors fall, han skulle kunna bli lika bra i fotboll. Liksom. Så duktig var han. Så att, men just att få sätta igång en problemlösningsmatematik på något sätt i skallen. Att, ja, men när man spelar paddel till exempel, allt det handlar om är att liksom läsa motståndarna, placera boll, placera sig själv. Det sätter igång en tankeverksamhet som du kan dra nytta av egentligen i alla sporter.
En klubb du inte gillar?
Jag är nog... Jag är en älskare, ingen hatare, kan man säga så?
Ja, absolut. Ja, det är ditt avsnitt, så du får säga exakt vad du vill.
Ja, nej, men det blir mitt svar. Jag gillar att se positivt på livet och på även på hockeyn. Och varför ska man inte gilla någonting? Något jag inte gillar, det är brysselkål om du frågar så att,
eller en riktigt dålig kratta. Det är därför du är så
nöjd. Ja, precis. Ja, men det är schysst kratta, det är viktigt.
Den förolämpningen hörde du oftast ute på isen.
Du är bara här för din brorsa.
Okej, okay, den fick du höra en del.
Ja, framförallt i mina ungdomsår var det du är bara här för din brorsa är duktig. Typ så. Mm. Det var ganska vanligt.
Jag gissar att det försvann allt eftersom du...
Ja, men så är det ju. Det hörde jag inte av efter allsvenskan egentligen när man blir lite äldre. Men det är väl lite sådär... Barn är ju barn liksom. De kommer ju säga saker som... Ja, vad ska jag säga? Jag vet inte vad de vill åstadkomma med det heller faktiskt. Men det var ganska vanligt.
Du, bort i Ryssland, alltså, du har ju som sagt nästan hela 10-talet i KHL. Det måste ju ha hänt såna sjuka saker som du kände så här. Var jag just med om det där? Och nu har jag liksom ingen så här direkt vinklad fråga till någonting, för att det har ju inte berättats så mycket ändå om dina år där borta. Det är liksom landslagssammanhang och ja, när du har utmärkt i KHL som man lyfter fram det i svensk media. Men finns det något som du så här känner i efterhand att det där var ju helt sinnessjukt?
Jag tror inte vi har tid att gå igenom det.
Kan du lyfta fram en, två, tre saker kanske?
Ja, alltså vi kan väl börja med min första resa till Severstal till exempel. Då hade jag lite strul med visumet. Så jag fick åka till Riga först och skaffa ett visum där. Och sen flög jag därifrån till Sankt Petersburg. Var min agent då hade fixat en chaufför som skulle köra mig till Severstal. Det är 7 timmar från Severstal eller Sankt Petersburg till Severstal. Och då... Så kom han där, jag hade packning för en hel säsong, och då kom han en liten så här sedan. Det var visserligen en Skoda, så jag ska inte försköna storyn. Det hade varit ännu roligare om man kom med en så här risig lada. Liksom. Ja, men precis. Men det var en Skoda med sedan liksom. Jag hade ju 3-4 hockeytrunkar med mig plus 20-tal klubbor liksom. Så tänkte jag, fan, hur ska vi få plats här? Och han var ju så där, det såg ut som att han hade tagit lite...
Någon vodka-shot eller?
Ja, någon vodka-shot och lite andra proteindrinkar med någon rystmedel i. För han såg ut som en sån här alltså bodybuilder deluxe liksom, och rakat huvud och så här. Ja, men typ Alexander Karelin kom och skulle köra med liksom. Så jag var ju livrädd för den här jäveln. Och fick ju hoppa in där i bilen och fick lägga klubborna liksom tvärs över mig. Jag fick sitta i framsätet för alla prylar låg i baksätet. Och då fick klubborna ligga tvärs över mig liksom genom vad ska man säga, mellan chauffören och mig då.
Absolut.
Och då satt jag där, och sen vägarna var ganska dåliga på den tiden, och då åkte den här GPSen som han hade, flög ner hela tiden, och han satt och svor där och hade hög rysk musik på, så dröjde den 45 minuter, den där ramlat ner en 3-4 gånger kanske, och svängde han in på en Mack så här. Så då köpte han silvertejp, en sån här typ 3 liters Gatorade och ett paket cig. Så då tejpade han fast den här GPSen på sin plats så den inte skulle ramla ner några mer gånger. Satt och rökte i bilen med öppen ruta i och för sig, det uppskattar man ju. Och så smällde han i sig den här Gatorade typ för att han inte skulle somna, för det var ju genom natten liksom. Så jag fick en sån här riktig så här fan, welcome to Russia liksom.
Ja, så det låter som en parodi ja. På landet.
Ja, men det var, faktum var att det var ju liksom lite det där som jag var ute efter. Jag ville ju se, det var ju det som var så kul. Jag ville ju att det skulle vara annorlunda.
För det var det första som hände.
Ja, det var det första som hände. Jag satt ju där
hur många timmar
och skrattade lite för mig själv. Men jag vågade inte skratta. Nej. För den här jäveln var ju, han var ju stor alltså.
Men hur många timmar satt du i den där bilen?
Ja, 7 timmar tror jag.
Ja, det var 7 timmar tror jag.
Och sen där Cooper-test klockan 9 på morgonen. Så jag kom fram 6:30 i Söverstall. Och 9 hade jag Cooper-test där. Så det var en tuff start. Men
han tog det ändå till liksom från start till mål. Han lyckades med det trots allt.
Ja, men det gjorde han. Och han var nog snäll. Bara att han såg väldigt skräckinjagande ut. Liksom, och högrysk musik. Och jag ville ju sova. Liksom, och, men det var ju svårt med klubben över hela kroppen. Liksom. Så det var en lite, det var roligt. För det var samtidigt det som man var lite ute efter. Att höra de här storiesarna som fanns där borta. Och så är det ju inte idag. Liksom.
Du nämnde att han såg ut som att han hade tagit anabola. Jag har ju haft gäster i podden som har varit i KL tidigare och vittnat lite om att ja, det kanske inte går till som det gör här hemma i Sverige. Jonathan Hedström sa att ja, det var ju någon match han fick någonting i sig som liknade en häxblandning. Jag visste inte vad det var, sa han. Upplevde du någonting åt det hållet?
Nej, jag tror att även där har de ju liksom blivit striktare. Det känns som att efter det här, framförallt efter Sochi där 2014 när det liksom uppdagades med vad de hade kört för grejer där, och då var det jättestrikt liksom. Jag blev testade ganska ofta faktiskt, så jag skulle inte säga att jag har inte sett några droger, alltså vare sig anabola eller någonting sån här, vad det skulle kunna vara för att hjälpa liksom. Det kan jag inte påstå.
Det vill du helst förändra med ishockeyn?
Ja, det är nog lite det som jag var inne på kanske. Jag tycker att det finns extremt vad ska vi säga, kompetent folk i branschen. Det är ju specialister ute i fingerspetsarna allihopa. Jag tycker att fysbiten klarar svenskarna extremt bra. Jag tycker det finns såna här teknikcoacher som är helt fantastiskt bra. Men varför utbildar man inte spelförståelse? Det har jag funderat länge på. Varför lär man inte ut vinklar man ska gå i forecheckingen eller i backcheckingen? Varför lär man inte ut hur man ska hålla klubborna i vissa lägen? Varför lär man inte ut små detaljer i spelet oftare och mer? Varför finns det inga sådana camper? Det är väldigt sådär skridskoteknik, klubbteknik, fysen jättebra. Men det som faktiskt man letar efter, skulle jag göra om jag var coach eller sportchef, så skulle jag gå ut och kolla vad har han för hockey-IQ. Det vill säga, hur läser han spelet? Slösar han energi i onödan eller liksom kan han förstå spelet innan det händer? Lite som jag var inne på med min bror.
Och du hävdar att det är någonting som man kan träna sig till och inte är medfött?
Framförallt, ja, du kan ju förbättra. Vissa är ju födda med mer och vissa är födda med mindre, men du kan ju väcka en tankeprocess hos människor i en tidig ålder som säger, aha, det där har inte jag tänkt på.
Vi har inte hur mycket tid som helst. Nej. Men jag ser väldigt mycket fram emot att se dig i tv-rutan.
Ja, ska jag säga. Men vad kul att höra. För jag hoppas och tror att jag kan bidra med någonting. Men som jag sa, hockey är ju alltid under utveckling. Det är det som är så häftigt. Och det kommer nya grejer och det förbättras hela tiden. Så att jag ska försöka förbättra mig själv också och på den här sidan, att jag kan ge tittarna och lyssnarna på förklara på ett sätt så de förstår mina åsikter och analyser.
Ett lag du gärna hade velat spela för?
Ja, det skulle nog vara i så fall Detroit då.
Men även så, du sa ju att det var långt ifrån att det skulle bli någonting.
Ja, men nu ställer du ju frågan.
Ja, jo, exakt.
Nej, jag var hemmastad i Lokomotiv och då kan jag ju inte säga Lokomotiv för där har jag ju spelat. Så då säger jag Detroit det året som de vann. Så hade jag också titulerat mig som Stanley Cup-vinnare i så fall. Då.
Det har ju varit, jag vet inte om det har varit aktuellt, men det har ryktats om att vara aktuellt med en återkomst i Djurgården under flera säsonger. När var det som närmast, skulle du säga?
3 år sedan kanske. Hade jag väl en 3 eller 4 år sedan var det.
Så 2017, hade jag 2016 där.
Ja, där någonstans hade jag en dialog med Jocke.
Eriksson, sportchef ska vi säga.
Precis, han var ny. Jag tror att han precis hade liksom tagit den rollen där. Och då hade vi lite kontakt egentligen en säsong egentligen bara. Sådär. Men nej, var riktigt nära där? Ja, nej, skulle jag inte säga. Jag kände väl inte att jag fick den kärleken kanske som man vill ha om man ska komma hem och känna sig liksom betydelsefull. Så att, samtidigt så ska jag ju säga att jag trivdes extremt bra i Lokomotiv. Så att,
du hade önskat att de skulle ha dragit i det lite mer?
Alltså det hade nog... Hade man känt sådär, de här vill verkligen det. Hade jag känt att de liksom slänger sitt hjärta på bord här och säger att fan, vi vill ha hem dig. Vad kan vi göra? Då hade jag nog tagit upp dialogen och en process och sett om vi kunde ha löst det.
Är du besviken?
Nej, absolut inte. För jag trivdes så bra där jag var. Men det hade nog krävts för att jag skulle... liksom, jag kanske inte ens hade valt det då. Men jag säger att för att jag ens skulle liksom närma mig en tanke så hade vi behövt att känna den. Liksom, att verkligen så här... ja, men kanske att de gör sig möda att åka till Jaroslav, träffa mig där vid landslagssamling. Alltså förstår jag, man känner att fan, de gör det de behöver för att locka hem mig. Men det kände jag aldrig.
Du, vi har suttit här i en dryg timme nu och jag har inte ens ställt frågan hur karriären tog slut. För det gick ut i mars, tror jag det var, att ja, men Staffan Kronwall lägger av. Men bakgrunden till det beslutet, var det helt enkelt att motivationen tröt och nu var det slut, eller fanns det en bakomliggande orsak till det?
Nej, det fanns absolut en bakomliggande orsak. Jag upptäckte läkarna upptäckte i augusti förra året, i slutet på träningsläget, det var bara någon vecka från seriestart, att jag hade tendens till artros i min höft. För jag hade gnällt, men jag hade... det sov lite dåligt, hade ont på nätterna och så vidare. Och då kollade vi upp det där och sa att du har en tendens på artros. Det ser inte ut att vara så farligt än, men har det där lite under kontroll. Så dröjde det väl en 3-4 veckor kanske in på säsongen. Och jag tappade massa vikt och efter match...
alltså hur mycket då?
Ja, det var en 10-12 kilo. Ja, så läkaren kom fram till mig och frågade hur mår du igen? Ja. För jag tänkte inte på det. Jag såg mig själv i spegeln varje dag. Han bara ställde på vågen. Så vägde jag in på så här 91,6 eller vad det var. Och jag har normalt sett på 102. Mm. Liksom.
Det måste ju påverka spelet så extremt mycket också. När man...
ja, alltså jag tror att jag tänkte inte så mycket på det. Men det är klart att när folk i omgivningen ser det så var det ju inte bra. Men sen dröjde det väl ett par veckor där innan det brakade, att jag satt på flyget från Kina efter vi har spelat i Kina till Habarovsk. Och så hade jag så jäkla ont, svettades och Anton Lander då, som var min lagkamrat där, han sa, hur fan mår du egentligen? Och så hade jag så jävla ont i min höft, det bara ilar och dunkar hela tiden och så bara vart det värre och värre och värre, så jag var helt dyngsvettig. Så när jag kom fram till Habarovsk där så fick jag... då fick jag alla möjliga grejer. Vad det var i vet jag inte.
Men det var den där berömda häxblandningen.
Ja, men det kom ju en fråga tidigare om jag sett några droger. Men jag vet inte vad det var i det där. Men det var, jag var fan inte närvarande då i alla fall. Men då hade jag så jäkla ont. Så att, då fick jag flyga hem då och ta sprutor, kortisonsprutor och vila 3-4 veckor helt från spel. Och sen var det bara ett krig för att ta mig mål den där säsongen, att jag fick ta nya sprutor var tredje, var fjärde vecka ungefär.
Alltså, så du gick på sprutor hela den sista säsongen?
Vad sa du nu?
Du gick på sprutor hela den sista säsongen?
Ja, det var ju det som var så tufft, att det hände ju så tidigt och läkarna sa åt mig att det är bara lägga av eller operera, och opererar så missar du hela säsongen. Och då sa jag, vad har jag för alternativ? Om du lägger av efter säsongen så kan du spruta, för de rekommenderar att man bara ska ta 3 kortisonsprutor per år liksom. Att det är ingen långsiktig lösning. Så då tog jag beslutet där och då att jag tänker inte operera mig nu, missa hela säsongen och sen komma tillbaka och göra ett försök igen 38 år gammal, utan då kände jag nog att nej, jag ska ro det här i mål och det får kosta vad det kostar vill. Och ja, fick ta lite sprutor och hade ont, men jag alltså, tog mig i mål.
Inte bara hockeyn, hur var det i vardagen? Alltså, hur sov du? Hur gick...
Nej, jag sov ju inte alls. Jag tog ju sömntabletter varje kväll. Så min fru var nog lite orolig där.
Hela säsongen?
Ja, jag skulle säga varje dag, hela säsongen tog jag sömntabletter.
Var det värt det?
Ja, jag tycker det. Fan, att lägga av potentiellt karriär mitt i en säsong fanns ju inte på kartan, att svika laget och svika liksom ledningen som ändå liksom har, jag var kapten i laget liksom. Mm. Fan ska jag kan inte bara vika in skägget, så jag kände det var aldrig ett alternativ. Att det är klart att jag var orolig att det inte skulle hålla sen när jag spelade, att jag säger fan jag kommer inte, det här kommer inte gå, jag kan inte åka till slut liksom. Men fan, människan är stark alltså. För jag har för jävla ont nu för tiden. Att när jag åker skridskor med mina söner så ja, vet jag inte hur det funkade och ens spela match. För jag har svinont bara att åka på allmänheten som mina söner.
Idag alltså?
Ja.
Men då gissar jag att en operation är ganska
ja, den det är inte, vi har inte fått det datum, men det är definitivt så är något som måste åtgärda.
Och då hoppas vi att det blir bättre efter
ja,
det.
Jo, men jag har pratat med lite folk som har gjort hockeyspelare också då, som har gjort den operationen, som säger att det är liksom en ny värld som öppnas, att man kan börja jogga igen. Det känns ju ja, inte för att jag springer jätteofta och jättemycket, men jag tycker jag kan ändå uppskatta en joggingtur och framförallt kunna ja, men spela en paddelmatch utan att halta i 2-3 dagar.
Där är du om 10 år.
Jag hoppas jag är lycklig om 10 år.
Vilket bra svar. Jag tror ingen har sagt det.
Nej, det tycker jag...
Otroligt fint sammanfattat på något vis.
Ja, men jag tycker att fan, har man inte hälsan och lyckan, då vad fan är livet värt då? Sina barn, sin närmsta familj, att de är friska och krya och mår bra. Det finns inget annat som betyder något.
Staffan, stort tack för att du gästade Hockeypuls podcast, det första avsnittet här under säsong 2.
Tack själv.
Och tack till alla er som har lyssnat på det här. Vanligtvis så brukar ju mina gäster få avsluta med sin låt. Men nu är jag hos en annan arbetsgivare som har andra rättigheter, så det kommer inte faktiskt få bli så. Men jag tänker att du kan väl få avsluta på ryska i alla fall och säga tack till alla som lyssnade.
Спасибо большое за все и до свидания.
Jag kommer inte försöka efter.
Ja, det är bra.
Stort tack för att ni lyssnade. Nu kommer podden rulla vidare här. Nya gästavsnitt varje vecka från och med nu. Det känns grymt kul. Och tack för att ni lyssnade på avsnittet med Staffan Kronvall.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.